gå in och kolla mig i spegeln. Det har svällt upp så att jag ser ut som jag är 8 månaders gravid. Och hela magen är alltså absolut knallblå.
Välkommen till veckans avsnitt av En skönhetsaffär. Podden om att sälja och älska skönhet. Presenteras av Boka Direkt med Selina Rydén och Frida Selkirk.
Hej och välkommen in i poddstudion igen. Nu är vi igång med En skönhetsaffär.
En skönhetsaffär.
Och vi har mig, Selina, och
Frida.
Frida, en sak som du alltid pratar om och som du säger att du swear by, som hjälper dig så mycket i ditt företagande, det är ju Boka Direkt.
Ja, det är det verkligen. Jag vet fan inte vad jag skulle göra utan. Nej, men det är sant. Nej, men initialt så handlar det ju om att man behöver ett bokningssystem såklart. Och man behöver synas på Google. Det är ju där det börjar någonstans. Och här levererar ju faktiskt Boka Direkt båda. Mm. Du är ju automatiskt inne i sökningen så fort du blir medlem. Och du har ett superproffsigt bokningssystem som du kan hantera. Mm. Men utöver det, sen när du väl är inne, då kommer alla andra liksom profiles presenterade för dig. Du kan fixa ett lönesystem om du har behov av det. Du kan få ett kassasystem med kortterminaler om du har behov av det. Du kan integrera så att dina revisorer och så får alla filer direkt från kassasystemet utan någon mellanhand. Det finns 1000 och 8000 anledningar till att använda det här systemet. Jag tror faktiskt inte att alla vet alla. Inte ens jag vet alla.
Jag skulle inte tveka. Jag hade valt Boka Direkt. Direkt. Mm.
Tack, Boka Direkt. Idag har vi också gäst i studion, eller hur? Vi har Anita Klemmens. Hon är liksom en serieentreprenör. Hon är också en fellow-poddare. Hon är skådis, producent, designer, trot eller debattör och profil inom, ja, allt. Hej Anita!
Hej, jag låter så jävla tossig.
Du gör så jävla mycket. Jag tror att det är det som är grejen. Eller hur? All over the place.
Ja, alltså det har bara blivit så. Det är ju inte liksom självvalt att jag ska springa på 2000 bollar. Men jag tror också att man under åren så hamnar man i en massa olika fack. Mm. Och så tycker man att alla de där facken är rätt kul.
Mm. Skulle du säga att du är en rastlös person?
Ja. Ja. Fråga min familj.
Ja, för du har 2 barn.
Ja.
Mm. Och sambo.
Precis. Och bor faktiskt 150 meter härifrån.
Alltså passande.
Så det var ju liksom på riktigt den bästa poddupplevelsen på länge.
Ja, vad skönt.
Härligt. Kasta på sig liksom ytterplagget och gå.
Vad skönt. Vad har du för relation till skönhet och skönhetsbehandlingar?
Men jag är ju en liksom skönhetssucker, skulle jag väl glatt säga. Utan att vara för poserande med det. Jag tycker, jag kom precis hem från Indien och har liksom nördat ner mig just nu i ayurvediska behandlingsmetoder och liksom inser att det handlar lika mycket om det som är på insidan av kroppen som det som är på utsidan av kroppen, så att jag försöker hela tiden liksom utveckla mitt skönhetsgrepp så att det inte bara de här superytliga behandlingarna som också är så härliga, men att det finns ett helhetstänk.
Exakt.
Och så nu exempelvis dricker jag varmt vatten varje morgon med gurkmeja och albakanel. Det finns otroligt många hälsofördelar i albakanelen som man inte känner till. Allt från så här bota cancer till demens. Äter man så här vanlig kanel som vi har i Sverige, för mycket av det, då är det toxiskt. Så att man ska vara jäkligt noga med sådana grejer. Och gurkmeja har också jättemycket hälsofördelar.
Har du hittat någon i Stockholmsområdet som håller på just med ayurvedisk liksom behandlingar eller medicin? Man säger?
Det finns, men rätt få. Men jag har en god vän som är väldigt intresserad och hon har lärt mig jättemycket. Och ju mer jag läser på om det, desto mer intressant blir det. Exempelvis pratar man inte så mycket om diagnoser inom ayurvedan. Man är 4 olika, vad ska jag säga, personlighet/ kroppar, alltså exempelvis pitta som är ett som jag har en del av, de blir oftast lätt inflammerade, de ska då tänka på att äta liksom mat som är lugnande, chili, kolsyra.
Alltså är chili lugnande?
Nej. Nej. Kolsyra och chili och sådana saker, det är exempelvis jättedåligt.
Ja, okej, nu hänger jag med.
Pitta, för det är eld. Pitta står för eld. Mm. Alltså att man är som en eldpersonlighet, då ska man tänka vatten egentligen. Mm, så att, ja, det är ju lite spännande. Sådana saker är ju kul att nörda ner sig.
Jag känner igen jättemycket, för jag var också inne på det där för några år sedan. Och en grej som jag verkligen tog med mig, det var att jag ska inte äta kall mat. Och det är någonting som jag har känt liksom hela livet, ja, att jag måste alltid ha varm mat. Och så fick jag det så här svart på vitt. Exakt. Att så här, ja, så var det.
Precis, och jag då är liksom, nu var inte bara pitta utan jag är pitta och så lite andra grejer också. Och då ska jag inte heller äta liksom kall mat. Och också så här, jag har aldrig haft en så här naturlig törst.
Nej. Mm.
Och jag har jättesvårt för det. Och det står att jag inte ska dricka så mycket vatten. Då blir jag så jävla glad.
Oh, ja, jag är exakt samma. Men då har vi kanske vi har lite liknande där. Ja. Spännande.
Om du skulle få dina topp tre behandlingar som du vill göra. I ordning. Vad är viktigast?
Men jag har ju... Jag måste ju alltid göra naglarna. Ja. Jag tycker att det säger rätt mycket om hur man tar hand om sig själv. Mm. Jag kollar själv sjukt mycket på andra personers naglar. Mm. Och då tycker jag att, liksom att man... Allt från män till kvinnor. Hur man läser av lite... Alltså biter någon på naglarna väldigt mycket. Mm. Då kan man nästan förstå att den är rätt neurotisk. Mm. Lite stressad personlighet. Har någon liksom välmanikerade naglar. Ja, men då kanske någon har koll på läget. Tar hand om sig själv. Är väl det en stor signal på. Liksom en tydlig signal på... Och ja, men att det finns ett välmående där. Sen gör jag ju alltid håret. Mm. Jag fönar ju håret ungefär en gång i veckan.
Om så jag... lång?
Ja, för att jag har ju jättelockigt indiskt hår. Och det är jättefint ibland. Men vi har så torrt väder i Sverige. Så de här fina lockarna, de lyser med sin frånvaro. Utan det blir ett stort frissigt burr istället. Ja. Så för mig att föna håret är ju liksom att egentligen göra det lättare för mig. Ja. Än att ta hand om ett liksom lockigt hår som behöver rätt mycket liksom produkter. Och så.
Går du till en typ som blow dry bar? Eller är det att du går liksom bara till frisören?
Nej, jag har min frissa som jag har haft i 10 år. Ja. Det är lite som att gå på ett terapisamtal. Precis som att göra naglarna. Ja.
Okej, tredje då?
Nej, men tredje är nog faktiskt att gå och få en massage rätt mycket. Tillbaka till den här kroppstypen då. Pitta. Man samlar på sig rätt mycket vätska. Ja. Och då är ju faktiskt massage en av de bästa grejerna. Att dränera sig.
Ja, det stämmer.
Smart. Och det där är ju friskvård också.
Absolut, absolut. Me time.
Mycket me time.
Verkligen. Mm.
Och om du... ute på resa och ditt bagage kommer inte.
Mm.
Vad stressar du mest över?
Åh, rougen.
Rougen?
inte kräm. Inte liksom...
Nej, jag tänkte, kräm, det kan jag liksom lösa. Det kan jag liksom...
Det kan du köpa någonstans.
Ja, eller gå in på en jävla flygplanstoa och hitta någon sån handkräm. Värsta. Men så här, att jag skulle se så här glåmig ut. Alltså jämn och glåmig. Rougen kan man ändå liksom... Det är ju en skuggning. Det är ju det som är funktionen. Så att man kan modellera ansiktet rätt mycket med en liksom rouge. Mm. Absolut.
Men känns den som den skulle vara svår att få tag på då?
Nej, men den är längre bort att få tag i än en kräm.
Rätt nyans.
Ja, exakt.
Ja, nej, men jag kan ändå förstå det.
Ja, och så har jag för ljus. Då ser jag ut som liksom en liten flicka. Ja. Man vill ju ha liksom sin. Och sen tycker jag ögonbrynspenna är rätt jobbigt också.
Den kan vara riktigt jobbig.
Man jobbar ju rätt mycket med de där.
Ja. Så strunta i tandkräm, strunta i tandborste. Det är rouget.
Ja, men det är alltså, första grejen är så här, nej. Det skulle inte vara så, gud vad jobbigt att min tandkräm och tandborste är borta. Det skulle vara så här, fuck, nu har jag inget rouge.
Men det har nog med det där att göra. Alltså att man tänker, tandkrämen, jag kan hitta något Ica-liknande.
Exakt.
Någon liten superdrugstore som säljer en tandkräm. Men de kanske inte säljer din rouge.
Men jag tänker, för du kanske då har blivit sminkad av andra rätt mycket.
Det har hänt.
Din karriär, ja. Hur känns det då om någon kommer med liksom fel rouge?
Eller blir det... Det är jätte... stressande tycker jag. Mm. Också just när man får så här tv-smink.
Mm.
Och man har ju liksom... Vissa förstår ju, kan ju tolka. Och liksom, det tycker jag är det som gör en väldigt bra make-up-artist.
Mm.
Kan tolka vem jag vill vara och vad jag ser i spegeln. För det läskigaste som finns det är så här, det här blir bra på tv eller det här blir bra på bild. Mm. Och så känner man så här, fan, det ser inte ut som mig.
Mm.
Och så gör de exempelvis såna här jättestora måsvingar eftersom jag har indiska mandelformade ögon. Och jag ser liksom helt hysterisk ut i det. Och liksom inte alls mig själv. Och då, det tycker jag är sjukt stressande. Och speciellt om man får en alldeles för ljus rouge. Då ser man liksom ut som en liten flicka. Och det är rätt hemskt tycker jag. Jag är ju fan 46. Alltså.
Ja. Veckans highs and lows.
Så Anita, om du skulle säga dina highs and lows i din beauty-värld. Har du varit med om någonting som verkligen har så här... Ja, men, och det betyder low.
Det är en low.
Det är en low. Ja. Nej, men jag var en av de första som fick prova på sån här cool sculpting i Sverige.
Och det har jag läst om mycket på senaste tiden.
Ja.
Berätta.
Ja, men det här gjorde jag ju nog för kanske 10 år sedan då. Och var då en av de absolut första som fick prova det.
Mm.
Men, och då var jag liksom inbjuden för att jag var den här som man skulle testa på. Du vet, man skulle guida. Så jag, det var liksom någon spansk kvinna där från liksom huvudkliniken som sålde de här apparaterna. Och hon gjorde det här så fruktansvärt aggressivt. Så hela magen sögs upp och såg ut på riktigt. Jag har aldrig sett något liknande. Som en isglass när den kom ut. Helt platt, jättelång. Och sen så satte hon igång och knåda på den här på ett så brutalt sätt så jag trodde på riktigt att jag skulle svimma.
Det gjorde ont.
Det gjorde så fruktansvärt ont. Och sen så var jag rätt yr när jag gick därifrån och kände så här, gud, ja okej, vill man vara fin får man lida pinbehandling. Sen åkte jag till Kia någon dag senare och helt plötsligt kände jag att jag liksom har ett yrsel. Så jag håller verkligen på att svimma. Så jag sätter mig ner och andas lite. Går in och kollar mig i spegeln. Det har svällt upp så att jag ser ut som jag är 8 månaders gravid. Och hela magen är alltså absolut knallblå.
Oh, Jesus.
Och det, jag var helt så här chockad och hörde av mig efteråt. Och bara så här, ska det vara så här? Alltså det här var liksom ingenting som stod i informationen innan. Och det tror jag så här... Vet man om att det ska vara så där och det är förväntan, då kan man liksom acceptera det på ett annat sätt. För så är ju med skönhetsingrepp på olika sätt. Men det fanns ingen information om det. Det var liksom att så här, du kan gå till jobbet direkt efter. Alltså den typ.
Förväntningen var att bli jättesnygg.
Nej. Alltså att det inte skulle vara så smärtsamt.
Nej.
Men är det någonting som då är väldigt smärtsamt som man inte pratar om att det är det, då blir det ju rätt komplicerat.
Ja.
Så det tyckte jag var en rätt dålig liksom, upplevelse. Jag har gjort massa skönhetsingrepp som gör jätteont. Men då har jag vetat om det och det är en helt annan sak.
Mm. Ja, är man beredd på det så blir det en helt annan grej.
Men jag är intresserad av vad de sa då när du hörde av dig.
Nej, de bara var liksom, jaha, nej men det här har vi ingen aning om. Och, alltså det var som att, men det var ju också jag som var första personen ut.
Mm.
Så jag antar att hon kanske lärde sig någonting.
De visste inte heller.
Nej. Och jag tror att hon tog i lite extra för att liksom markera och visa. För man då fryser ju hela buken. Och då ska man de här fettkristallerna då krossas på något sätt. Då.
Oh my god.
Men det tar ju rätt lång tid innan man får effektet och sånt där. Så att
men hur gick det då?
Jo, men det blev väl helt okej, men alltså, jag kan inte säga...
Det var inte värt det.
Nej. Det skulle jag inte påstå.
Okej. Nej, för som sagt, jag tror i rätt händer så tror jag att det kan säkert vara en bra behandling.
Det tror jag också.
Kanske också nu 10 år senare.
Precis, jag tänker också 10 år senare har nog mycket hänt.
Men sen läste jag ju faktiskt om det här med Linda Evangelista, för jag hade ju ingen aning om det. För hon hade ju gjort exakt den här typen av behandling och fått jättestora konsekvenser eftersom möjligt är det så att de kanske inte var så bra för 10 år sedan.
Nej.
Så, don't know.
Spännande. Så är det. Ja, har du någon high då? Någon som, när du liksom efter en behandling bara kände så här, wow, jag kommer fortsätta med det här hela livet.
Ja, men i grunden så är det väl egentligen de, alltså att jag går och gör naglarna och fixar håret, så tycker jag att det är mina highs. Det är egentligen det som får en så här, känna sig så här. Det är lite som att göra nästan så här ritual. Förstår ni vad jag menar? Att det är så här, wow, nu är jag färdig för veckan.
Mm.
Idag har jag liksom inte fixat håret och varit i fjällen i en vecka, så att jag känner mig råsunkig. Och jag märker att det påverkar min personlighet. Men jag kan tycka att det är så här... En så oväntat lyxig och härlig grej är ju en bra ansiktsbehandling.
Mm.
Ja. Man kan känna sig så återfuktad i veckor.
Mm.
Det är ju en ljuvlig känsla. Så det skulle jag säga. Så här. En riktigt trevlig ansiktsbehandling är ju härligt.
Alltså en grej som jag tyckte var väldigt frustrerande och stressigt när jag hade mycket kunder när jag jobbade på salong förut, det var ju när folk hörde av sig och så ville alla liksom ha samma tid. Mm. Och de bokade in, alltså en fick tiden, men sen var det jättemånga som stod på kö och så ska man liksom höra av sig till varje person om den här bokade av och så ska man hålla reda på vilka, i vilken ordning, alltså nej, the hassle. Men nu är det ju så här, det finns ju en räddning för det här, eller hur?
Ja, det finns det. Och hur aktuellt är inte det här när det är högsäsong? Alltså runt midsommar eller jul eller någonting sådär. Nej, men Boka Direkt har kommit med en lösning. Mm. De har en digital väntelista. Här kan kunden, såvida den har loggat in själv på sitt konto, skriva upp sig och då hantera sin egen lilla, vad ska man säga, förfrågan om tid. Så hon skriver när hon är intresserad, alltså den dagen mellan dessa tider. Och händer det då att din kund bokar av, då får kunden som är intresserad en notis i sin telefon och har då ett visst antal timmar eller minuter på sig att boka upp den tiden. Och hur många som helst kan ju skriva upp sig på samma, så den är väldigt rättvis dessutom.
Alltså hur bra?
Hur bra? Tack, boka direkt.
Kan du säga att du använder behandlingar för att till exempel om du är lite nere, alltså att jobba upp ditt mående? Är det någonting som du kan ta till dig? Alltså vi säger att vissa kanske tar till sig tröst, mat eller någonting. Skulle du kunna säga, finns det någon behandling som du gör när du är så här, nu är jag extra nere, behöver jag göra det här?
Men framförallt när jag är stressad, för all min stress sätter sig fysiskt. Alltså mina axlar bara krummar ihop och liksom, jag är helt stel i hela kroppen. Och då är ju verkligen liksom en så här vanlig thai-massage. Jag har faktiskt den här precis på Strindbergsgatan som är helt sinnessjuk. Det kan vara liksom det bästa för själen också. Mm. Att bara så här, då så, nu slappnar du av, nu lugnar du ner dig. Nu tar du den här timmen. Jag vet att du inte har den, men ta den timmen. Och sen kommer saker och ting bli lite bättre efteråt. Och ofta så blir det ju det. Så absolut kan jag göra det som en relief utav olika saker.
En me-time.
Ja.
Mm. En riktig me-time. Mm. Jag tycker det är fantastiskt ändå. Alltså att det är så, folk tycker att det vi gör kanske är väldigt ytligt. Alltså just att jobba inom skönhet och allting. Men att det kan ju påverka ens psykiska mående så otroligt. Även om man säger bara gå och fixa naglarna.
Men för mig så handlar det så otroligt mycket om att eller jag funkar i alla fall så. Sen kan inte jag tala för alla personer. Men jag lägger extremt mycket onödigt tid i tankarna ifall jag inte känner mig nice. Mm. Förstår ni vad jag menar?
Jag fattar precis.
Alltså så om jag liksom vet att så här, fan jag glömde sminka ögonbrynen idag, eller fan jag går under en halv nagel, då tar det rätt mycket energi från mig på ett rätt onödigt sätt. Mm. Så här, att veta att jag liksom känner mig komplett, det frigör väldigt mycket tankekapacitet.
Mm, jag tänker också på liksom att ge en form av liksom pondus och självförtroende, att man känner sig på topp och då därmed är man också på topp. Alltså man går in i ett rum eller i ett möte eller någonting utan fokus på massa skitsaker som den trasiga nageln, eller?
Nej, men exakt. Och jag tycker många gånger man liksom är på ett möte och så är det en liksom väldigt välklädd person där. Men sen är det liksom lite sjav i håret eller lite trasiga naglar eller lite fnasig i hin. Ja. Då tar ju det ner ett helhetsintryck. Så jag tror att så här, för mig handlar det mycket om att så här, visa att så här, det som jag hänger ihop på insidan ska också synas utåt. Mm. Och sen kanske man behöver lite hjälp med det. Men må så va.
Må så va.
Absolut. Man fjällar ner på axlarna liksom, på kavajen. Det är ju en sån grej som man kanske vill undvika. Mm. Då kan man göra en behandling för det.
Precis.
Verkligen.
Veckans do's and don'ts.
Vi hoppar vidare på lite do's and don'ts. Vill du kanske?
Ja, men här är vi lite ute efter dina tips och råd som entreprenör kanske. Mm. Alltså vad är dina absoluta do's och vad är dina absoluta don'ts när det gäller att komma vidare eller komma framåt eller hålla kvar vid?
Ja, men grundläggande så tror jag alla kan ha vinster i att inte vara för sentimentala. Många gånger har jag hamnat i processer med andra personer som kommer med en jättebra idé eller koncept och så vidare. Men sen klarar de liksom inte riktigt av exekveringen. Mm. Det är som att så här, de är så rädda att släppa kontrollen eller taget om sin produkt, sitt projekt och så vidare. Så att i slutändan så blir det ingenting. Och så slutar det med att någon konkurrent springer förbi eller någon annan har kommit på samma sak och är snabbare på att trycka på liksom, exekveringsknappen. Och här tror jag liksom att våga vara osentimental. Och med det sagt så handlar det inte om att man ska göra en slarvig, dålig produkt eller tjänst eller vad man nu är ute efter. Utan man kanske måste bara ibland releasa vissa saker för att sen kunna göra nästa variant bättre. Göra en lansering, förstå vad det innebär, för att det kommer med nya följdfrågor, man lär sig någonting av varje grej man gör, och fastnar man i steget innan hela tiden, då kommer man ju aldrig dit. Och då är det väldigt lätt att bli omkörd. Mm. Så jag skulle våga vara osentimental runt sin egen produkt, även ifall det är ens bebis. Ibland är det svårt, men ibland måste man.
Har du hamnat där?
Nej, jag är rätt exekutiv. Men däremot så har jag jobbat med många människor som liksom... Ja, men jag höll på med liksom en webbsida med liksom en person, och då var det själva liksom grafiken, eller vad man ska säga, som liksom inte kunde släppa att bilderna inte var exakt på pricken lika stora, och gick in och beskar, till sist blev bilden tumme liksom. Mm. Och sen så gick liksom lanseringsperioden förbi, och sen blev det liksom fel årstid när det här lanserades. Och då
blev det ändå inte bra.
Fick det inte den effekten man hade hoppats på. Och sådana grejer kan ju vara liksom jätteirriterande. Och då är det bara för att någon liksom inte vågar släppa kontrollen eller taget om produkten. Så jag tror det är så otroligt viktigt att våga lansera.
Det där, oj, det där träffade mig. För det där har hänt mig. Höll i en produkt för länge, och sen var det någon annan som beat me to the punch, och då var den produkten typ nästan redan klar, men jag blev ju anklagad då för att jag hade stulit deras idé. Men det var bara att min var klar i 2 år
och jag den släppte låg på hyllan.
Ja, eller det låg, ja precis, det var bara att så här, ja, det var så mycket prestation i det, och liksom till slut, men på grund av att de släppte sin produkt så fick jag ju arslet ur vagnen. Och då till slut så släppte jag den. Men det kom ju med mycket negativitet kring det tyvärr.
Nej, men för timing är impeccable. Ibland är det liksom inte bäst att vara först. Mm. Ibland är det mycket bättre att vara kanske nummer 5. Mm. Men liksom, om du har så hög prestige så att du liksom blir ett problem för dig själv, då kanske du måste låta någon annan våga trycka på knappen. Mm. Så det skulle jag verkligen rekommendera alla, att inte att sänka liksom kraven på sig själv. Produkten måste ut. Punkt.
Mm. Bra tips. Vad har du för... Ja, precis. Det var en do. Det var en do don't. För det var så här,
exakt.
Låt inte produkten ligga. Men om du har en riktig don't då?
Nej, men att göra en riktig don't är väl att skrika... liksom trumma på stora lanseringstrumman innan du har någonting att sälja. Oh. Den är jävligt jobbig alltså. Mm. Och jag har ju själv gjort den och tänkt så här, det här kommer lösa sig. Mm. Och så gör det inte det. Nej. Då blir det rätt hemskt alltså.
Den är jobbig.
Ja, den är riktigt jobbig.
Ja.
Hur kom du ur det då?
Nej, men alltså det tog rätt hårt på mig. För jag är ju inte, jag är verkligen en person som gillar att liksom...
Leverera.
Mm. Och när man då gör en sån typ av push för tidigt och det inte levererar, Det är rätt frustrerande. Mm.
Men, om vi
men
säger...
alla entreprenörer gör ju misstag.
Ja, det är ju en del av grejen. Mm.
Men om vi säger att om vi har några do's and don'ts, du som ändå då har erfarenhet att gå på olika behandlingar och salonger. Vad har du för, om du har varit på en salong, några riktiga sådana här do's när du kommer in på en salong som gör att du känner att här vill jag fortsätta gå, här vill jag stanna kvar, versus några riktiga jäkla don'ts som gör att du bara, jag vänder i dörren.
Nej, men alltså, jag tycker det är extremt viktigt oavsett vad man gör, vad man får för typ av bemötande. Jag tycker allt från doften till ljussättningen som folk gärna glömmer bort, till liksom färgen på väggarna och liksom mötet utav receptionisten. Det är ungefär lite samma som hotellupplevelser. En hotellupplevelse som är bra, säger man, det mäts liksom direkt i entrén, första mötet med receptionisten och vad man åt i frukost dagen efter. Mm. Det är de 3 punkterna som är liksom de absolut viktigaste. Mm. Sen att rummet kanske inte är tipptopp, det glömmer man bort, för att det där bemötandet är så jävla viktigt. Så jag skulle säga att A och O är första intrycket. Och också bemötandet. Jag kommer varit på ställen som man så här, det är någon som slänger upp en liksom prislista direkt i ansiktet och berättar vad man inte får göra och sådana grejer. Och även om det finns massa policies och alltihopa, är det relevant där? Eller kan man ta det i ett senare skede? För får man in en mjuk onboarding eller vad jag kallar det för, då kan man ju ta allt sånt där tråkigt praktiskt sen. Så är det ju på hotell också. Ja, du kan inte, får inte röka på rummet om du är sugen på det till, och att du kan inte bada.
Du måste
bada.
Avboka 24 timmar in.
Och den känner du. Och den kan inte, vad heter det, du får inte bada i poolen efter klockan 6 eller vad det nu är. Alla såna här tråkiga grejer, ta det sen. Börja inte med det liksom.
Frida, vet du en grej? Om mig. Att jag har typ sifferdyslexi. Alltså jag tror på riktigt att jag har det. En grej som jag tidigare tyckte var jobbigt när jag hade mycket kunder, det var det här att jag hade liksom vissa rabatter till några kunder och så liksom visste jag inte vad jag tog för pris tidigare och så har jag ökat och bytt och hålla reda på allt det här med olika kunder, olika priser och rabatter och allting. Alltså mitt huvud exploderar. Jag klarar inte av det här.
Jag förstår det.
Men du har ju ett litet tips där.
Nej, men jag har lösningen.
Ja, lösningen till och med.
I systemet, i Boka Direkt, så kan du hantera varje kund i en priskategori. Så då kan du lägga in henne som en VIP. Och så skriver då, hon har alltid 50% till exempel. Eller om du fått för dig att du ska ha pensionärspriser. Eller ungdomspriser, eller barnpriser, eller helgpriser. Alltså allt det här kan du lägga in i systemet, så slipper du dels hålla reda på vilken kategori kunden ingick och få en pinsam situation. Mm-hmm. Du kan också slippa liksom tjata till kunden om att när man nu är det lördag, nu har vi högre priser. Du kan till och med bestämma inom personalen vilka priser de har. Alltså har du en praktikant till exempel som är sjukt billig, eller har du en senior som har jobbat 10 år som ska ta mycket, mycket mer betalt till exempel. Allt det här kan du hantera i systemet. Du behöver inte komma ihåg någonting.
Ja, men så skönt.
Tack, Boka Direkt.
Jag tänker toaletten. Det är en sån där grej som liksom säger ganska mycket om... Alltså jag tänker just om man är på restaurang.
Ja, verkligen.
Det, jag tänker ju att det är lite samma med en salong. Att om toaletten är fräsch, då vet man att allt annat är också fräscht.
Ja, men verkligen. Fan vad det kan vara förödande för liksom en restaurangupplevelse.
Ja, verkligen.
Alltså jag vet en sån jäkla bra restaurang i Stockholm som jag gick på rätt mycket för. Det var alltid stopp i deras toaletter. Nej, men. Det var alltid sunkigt. Och det var så här, så till slut så slutade det vara... Jag fattade inte själv varför jag slutade att gå dit förrän jag kom på att det var det.
Mm. Ja.
Så bemötandet kan ju vara liksom både miljö men också personal.
Ja, ja. Miljö, alltså visuell upplevelse och emotionell upplevelse. Mm. Alltså egentligen prata med våra sinnen. Det är väl det vi försöker kommunicera hela tiden. Mm.
Jag tycker det är kul när folk är lite så här innovativa med sina toaletter. Nu är vi tillbaka där. Men jag tänker,
hon Frida, gillar toaletter,
nej, men Frida, Selina. Alltså, du har ju verkligen, du har ju en fantastisk toalett.
Fin toa.
är det några så här grejer som ni båda kanske tänker är så här... Det här är kul om det finns inne på en salongstoalett som är lite så här... Det här känns lyxigt.
Jag tycker du har en jättehärlig toa. Men jag älskar de små rullade handdukarna. Man älskar att det händer något inne på en sån där toalett. Att det finns något, alltså en visuell upplevelse på något sätt. Och det måste man ju också säga. Det är många som... och det här är ju en otroligt större moment för mig. Många, jag vet inte om det är män som är liksom inredningsarkitekter i de här fallen. Att det är väldigt mörkt. Mm. På många toaletter som man inte kan se sig, speciellt man är ute på typ klubb eller restaurang. Och ska man sminka sig som tjej så finns det liksom, ser man inte ens hur man ser ut för att spegeln är mörk eller det är
tonad.
Ja. Man har tänkt på allt det där förutom behovet. Liksom. Då har man ju missat någonting.
Lite avslutande, har du någon kanske inspirerande historia från ditt eget entreprenörskap? Hur tog det igenom någon svår tid? Eller någonting som du kan dela med dig av?
Men gud, det är ju det som att vara entreprenör hela tiden. Det går ju liksom verkligen upp och ner. Och nu är det ju, har det ju varit liksom ett rätt tufft år. Mm. Men alltså, grundläggande så handlar det om att ha fler ben att stå på. Inte, alltså, jag har aldrig vågat lägga alla ägg i en och samma korg. Och tack vare det har jag ju liksom kunnat överleva. Har det inte varit podden, har det varit liksom något samarbete, har det inte varit något samarbete så har jag haft en produktion, har det inte varit en produktion så har jag gjort en reklam, eller skrivit en artikel, eller skrivit, ja men du vet, alltså att man hela tiden liksom måste kämpa jävligt hårt varje dag. Och det är väl det som kan jag uppleva som är jävligt tärande, att det är du som ska liksom peppa dig själv, du ska uppfinna hjulet, du ska liksom manifestera, du ska exkivera. Det finns liksom ingen som gör det åt dig, utan så här, det är alltid i slutändan, det hamnar på mig. Och den tycker jag kan vara jävligt liksom tuff ibland, mentalt.
Hur tar du dig igenom det då?
Ja, alltså nu har jag gjort det så många gånger så nu är det ju bara att göra, men det kanske är liksom, alltså en kompis sa till mig, jag har inte så långa depressioner men de är väldigt smala och djupa, ja. Det tycker jag stämmer bra in på mig.
Du tar i lite och sen klättrar du ur den.
Känner igen, man liksom dunkar ner i botten och sen rätt upp igen.
Exakt så, så att, ja, det stämmer rätt bra in på mig. Jag kan så här, verkligen säga, fan, Är det inte sant? Är det dags nu igen? Liksom? Ja. Vem ska peppa mig idag? Vem ska säga att jag är grym? Det finns ju ingen som kommer.
Men apropå det, tycker du, alltså, försöker du omge dig med folk som ger energi?
Ja, och det är så jävla viktigt. Och framförallt så har jag också börjat, i projekt har jag blivit extremt känslig också. Att, och det är också så här intressant, jag var hos ett medium nu, jag var i Palma för ett tag sedan, och jag, då sa det mediet exakt samma sak som ett annat medie sa ett år tidigare. Du måste lita på din egen magkänsla. Och min magkänsla är så tydlig, men jag lyckas många gånger förhandla bort den. Mm. För att jag inte litar helt på mig själv och mitt eget omdöme. För att jag är rädd att jag ska bli för egoistisk eller för vad det är. Men den där jävla magkänslan, den har aldrig svikit mig. Nej. Den har haft rätt hela tiden. Och att jag förhandlar bort den, det är så sjukt dumt. Så nu har jag liksom som ett mantra i år att jag så här, nu, så fort någonting skaver, bort. Mm-hmm. Det kommer bli mycket bättre. Mm. Och många grejer som tar mycket oro är ju just liksom olika problematiska relationer, situationer. Och så här, kan man liksom hålla borta dem, då är det rätt bra.
Fantastiskt att du tar upp det här när vi har suttit och pratat om exakt det här med magkänslan och hur viktigt det är i vårt förra avsnitt.
Absolut. Jag tycker det var en fin avslutning.
Fantastisk avslutning.
Ah. Vad härligt.
Ja, men du, vad hittar man dig nu då?
Vad händer
projekt
i ditt liv?
Ah. Jo, men nu är det faktiskt jättekul tid för mig, för att jag ska äntligen få lansera någonting jag jobbat med egentligen senaste året, men aktivt producerat senaste halvåret. Jag slog mig ihop med ett par killar från Norrköping för ett år sedan som heter Active, och de kommer från alltså sociala medier och producerar jättemycket tv, och jag kommer från tv och producerar jättemycket sociala medier, så vi började prata om våra liksom gemensamma kompetenser och liksom insåg att vi är väldigt snabbfotade och har sjukt mycket kompetens och kunskap inom det här. Sen kom min sambo upp med en otroligt bra idé. Jag är också en sucker för sportdokumentärer, ska jag säga. Mm-hmm. Att vi borde kanske följa Brynäs väg tillbaka till SHL. De har åkt ur och är hockeyallsvenskan, och det kanske vore bra grej för dig. Han är brynäsare. Jag har liksom inte speciellt mycket koll på hockey. Så nu har jag liksom gått och blivit en hockeytjej här senaste halvåret. Så nu kommer faktiskt den 5 mars är lansering för våran dokumentärserie där vi följer Brynäs förhoppningsvisa väg tillbaka till toppen.
Wow, spännande!
Ja,
jättekul. Stort lycka till!
Ja, tack, verkligen!
Och tusen tack för att du ville komma ner här till din granne nästan.
Ja, ja.
Och gästa och oss. Ja, det var jättetrevligt. Tack,
ja, Anita. Tusen tack för att jag fick komma.
Och ni hittar oss som vanligt på våra sociala medier. En skönhetsaffär. Och vi syns igen på måndag.
Det gör vi. Business is beautiful.